Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ny säsong, nya avsnitt, och den första gästen vi har med oss denna säsong i Duo SSL är ingen mindre än allas våran Silly-reporter Anders Borgström. Hur är läget?
Jo då, det är väl jättebra. Det var kul att få prata lite innebandy igen. Det är ändå off-season här i maj och man ska försöka att vila upp sig lite från innebandy, men det är svårt. Det är mycket som händer också, så man försöker hänga med och skriva en hel del också. Men även om man kanske främsta prio är att göra lite andra saker i innebandy och försöka vila upp sig lite. Men ja, jag tycker det är bra. Det har varit en härlig dag i solen här, så jag har varit, ja, men jag är taggad.
Är det den lugnaste tiden på året därför är
det? Det är ju fortfarande ganska mycket silly season, framförallt på damsidan är vi ganska mycket under maj och sådär. Det är väl den lugnaste, är väl sommaren helt enkelt. Maj, kanske juni, juli är väl kanske de lugnaste. Så det är perfekt att ha lite semester under juli.
Vad brukar du göra då när du är ledig så att säga?
Ja, man får ju ta igen mycket tid. Man är ju borta mycket, framförallt under slutspelet. Man får ta igen mycket tid med familjen och sådana saker. Och det är, ja, det är vanliga. Man ska planera semester med barn och fru och sådana grejer, så det är väl, ja, lite det Svenssonlivet man får leva där under sommaren.
Ja, jag förstår. Vi kommer till det här. Vi ska börja med en faktaruta som vanligt. Det blir lite annorlunda nu i och med att du inte är en spelare, men det ska nog gå bra ändå. Jag tänker vi börjar med ålder.
38.
Familj.
Fru och två barn.
Och sysselsättning då, för de som inte har koll på det.
Ja, vi jobbar ju som innebandyredaktör på Expressen. Jag är den som sköter vår innebandybevakning och väl inne på mitt, om jag inte minns fel, blir det väl 14:e året på Expressen nu. Men det är ju som sagt andra säsongen med innebandy där jag gör innebandy fullt ut. Annars är jag ju redaktör där jag jobbar med alla typer av sporter. Även om innebandy alltid liksom är min grej, så har det ju varit, ja, det behövs mycket om fotboll och det behövs mycket hockey. Men nu i de här två senaste åren har det varit väldigt, väldigt lyxigt när man bara har fått göra innebandy.
Första kontakten med innebandy för dig?
Det var ju när jag började. Jag har ju faktiskt, det kanske kommer en fråga sen, nu kanske jag förstör lite, men jag har ju faktiskt aldrig spelat innebandy själv. Så första kontakten för mig med innebandy var ju när jag pluggade på folkhögskola här i Stockholm och Järfälla, och vi gjorde en tidning, en liten lokaltidning där, och då var ju ända liksom elitlaget där uppe, var ju Järfälla Spiders i elitserien då, var den elitserien, så vi skrev en artikel om dem. De hörde av sig och frågade, vi behöver någon som skriver på vår hemsida, skulle ni vara, eller det var jag och en annan kille, så skulle ni vara intresserade av det? Och han som skrev artikeln, men han var absolut inte intresserad av det, men jag började tänka att vad fan, jag har alltid velat bli sportjournalist och jag kan ingenting om innebandy som Järfälla, jag bor på andra sidan stan, det är Järfälla långt borta, men jag tänker man måste få in sin fot någonstans sådär, och ja, så jag började skriva för Järfällas hemsida helt enkelt. Det var här 2004-2005 den säsongen, så det var ju väldigt länge sedan, men det var väldigt, väldigt roligt också. Sen sen har jag bara rullat på då. Sen har det, men det var i alla fall första kontakten med minibanden 2004.
Ja, vi kan ju haka på där. Alltså, var det den erfarenheten då? Var det någonting som gav dig vidare vägar in i yrket så att säga? Eller var det mer en rolig erfarenhet så? Liksom, eller?
Nej, det var ju. Alltså, jag har ju som sagt alltid... Jag la ju ner verkligen hela min själ i det där uppdraget. Där det var liksom, man åkte från ansidan Stockholm. Liksom, man har ingen bil på den tiden och sådär. Och man satt och åkte buss och pendeltåg liksom, för att gå på träningar och gå på alla matcher och sådana saker. Så du liksom lade ner allt i det. Och så fick vi någon sorts utdelning där när man hörde från AIK med Lasse Granqvist i spetsen. Tyckte att man gjorde ett bra jobb och att ville att de skulle börja skriva för AIKs hemsida istället. Och så jag gjorde faktiskt en övergång där, en liten sillövergång där från Järfälla till AIK. Och började skriva för AIKs hemsida istället. Och skrev ju där. Och då blev man väl ännu mer, då var man ju redan där, kanske är första, andra säsongen, så var man ju väldigt fast innebandy, tyckte det var väldigt, väldigt roligt. Så liksom, ju mer man lär sig och spelar och sånt, desto roligare blir det såklart. Och så efter det så skulle vi ha en praktik där från skolan där jag pluggade samtidigt. Och då var det väl ganska, jag hade en praktik, eller jag fick en praktik på ett sportmagasin faktiskt. Men precis innan det lades ner, vet jag, precis när jag kom dit första dagen, så bara nej, vi har konkat den här tidningen. Så det var ju verkligen så här riktigt, riktigt ledsam dag när man hade sett fram emot det. Men på något sätt blev väl det positivt, för då sökte jag mig vidare och lite andra praktikplatser. Då sökte jag på innebandymagasinet och fick en praktik där. Det var precis när de drog igång sin, när de, då var det ju bara en pappersprodukt, det var precis då de började med sin hemsida. Och jag fick ju ta över den från, som praktikant fick jag ju driva den som webbredaktör helt enkelt, var ansvarig för den. Soronet.se hette det, en klassisk namn, och som jag var ansvarig för när jag var praktikant. Och sen efter när praktiken var slut så fick jag ju fortsätta där helt enkelt och blev anställd på innebandymagasinet. Och på den vägen är det då, och det blev ju några säsonger där innan man sökte sig vidare till Expressen helt enkelt. Så ja, det är väl den vägen man har vandrat, men innebandyn har alltid som sagt från nästan första sekund varit funnits i ens hjärta, och man har brunnit för det från första sekund faktiskt. Även om det blir mer och mer såklart nu.
Ja, men det är det jag tänker också. Nu när det har blivit de senaste åren, liksom, har du kunnat njuta av det också? Eller när det blir så mycket mer arbete, hur känner du kring det?
Jag har verkligen kunnat njuta det. Det var ju liksom en sjuk grej när jag fick höra att vi hade liksom köpt rättigheterna till alla SSL-matcher, att vi på Expressen ska sända det. För det alltid känns som någon sorts utopi när man är på Expressen. Man vet att det är så många sporter som har högre ranking och prioriteras högre. Det är ju som, alltså, innebandyn är ju så långt ner i den, så det har aldrig varit liksom ens på tanken att tänka att man, okej, jag kanske kommer få någon innebandyreportertjänst på Expressen. Nej, det kommer inte hända, det har man förstått. Så man, de tankarna har man gett ner, men lagt ner. Och sen när det kommer att vi väl har köpt rättigheterna och vi ska ha en innebandyrtjänst, då blir man ju liksom världens lyckligaste människa på något sätt. Så det har varit väldigt två riktigt, riktigt roliga år, och framförallt få göra lite andra saker och inte bara skriva om innebandy. Att vi har fått göra TV, det har varit podd och det har varit veckoprogram, och man har varit liksom, framförallt har man fått åka runt på många matcher och se arenor som man egentligen inte har sett förut. Man har ju mest jobbat hemifrån och man har bevakat innebandy och så framför TV, och alltså man har varit på matcher i Stockholm helt enkelt. Men nu har man ju fått flänga runt om i Sverige, så det har varit på ett helt annat sätt. Så det har varit verkligen, man har kunnat njuta mycket, även om det har varit jobbigt med mycket jobb och sådär, och man har varit borta mycket från familjen hemma och sådär, så har det ändå varit väldigt, väldigt roligt såklart. Och det känns väldigt kul att vi har 3 år till här med de här rättigheterna.
Ja, men jag tänker vi kan toucha vid det. Den senaste säsongen då, hur har den varit? Det kändes som att ni på Sportexpressen kanske försökte utveckla produkten lite mer än det första året. Hur känner du att den har varit för egen del liksom?
Nej, men jag håller med. Jag tycker att det har blivit mycket bättre. Det var ju ganska mycket sådana här klassiska barnsjukdomar de här första säsongen. Vi fick ju en hel del kritik för sändningar som folk tyckte var lite undermåliga. Sådär att det var det laggade, det var lite kameror som var lite suddiga och sådana saker. Och det fanns väl visst... Alltså jag förstår den kritiken, och det är mycket av det tycker jag verkligen har försvunnit den här andra säsongen, som jag tycker har varit mycket, mycket, mycket bättre från vår sida. Och där har vi kunnat lassa på lite mer under slutspelet, även med en hel del sådana här två kameraproduktioner. Det känns lite där man får lite närbilder så under slutspelet, vilket ger en helt annan känsla och en helt annan inramning så där tycker jag. Och slutspelet har vi också, hade vi även i fjol också, men då har vi haft också nästan försökt ha experter på alla matcher, vilket gör såklart också en, det är också ganska mycket inramningen tycker jag. Och sen har väl folk lärt känna kanske de kommentatorer och de experter vi har lite mer också, vilket jag tror också kanske gör att folk uppskattar sändningen mer. Det brukar ofta kanske ta lite tid innan så där. Man har något nytt namn som kommenterar och man tycker alltid, nej men vad är det här för liksom, tratt kanske eller sådär. Men sen efter ett tag så märker man att fan, de här är riktigt, riktigt bra. Så nej, men jag tycker verkligen att sändningen har blivit bättre och jag hoppas att alla andra tycker likadant. Jag har inte fått alls sett lika mycket kritik. Jag vet inte om det kan ju vara folk, att folk bara inte orkar bry sig längre, att de inte orkar kritisera, men jag tror verkligen att känslan är ju att det har blivit bättre som du säger, och det är min uppfattning också, att det blir mycket, mycket bättre, och jag hoppas att vi kan göra ännu bättre nästa säsong.
Ja, du sa det, det är 3 år till ni har rättigheterna, det stämmer eller?
Mm. Ja men exakt, 2025 då, så 3 säsonger till och 2 säsonger har vi betat av här, så det blir häftigt att bara fortsätta ösa på här och se vad vi kan liksom utveckla och göra ännu bättre, vad det finns för nya grepp man kan ta och fatta, inte bara kring sändningen utan liksom som helhetsbevakning. Det är det vi har satsat mycket på som ingen annan egentligen satsat på tidigare, just om att bevaka på alla sätt och vis med podcast och veckoprogram och nyheter och granskningar kanske vi inte har gjort jättemycket av, men liksom alltså, man får allting av innebandyn, man får listor och analyser och allt vad det är liksom.
Finns det någonting du nu direkt eller så här, som du, någon tanke som har slagit dig som fan det där hade man kunnat kanske göra eller liksom något som har dykt upp så?
Men man skulle väl, men det är väl klart, det är mycket av de här som man har på andra sporter när man har sett de här sillrummen som finns på fotboll och som finns på hockey, och jag har sett det är sportbladet som har kört lite handboll, och så det går ju att applicera på alla sporter. Det är klart man skulle kunna göra något sånt på innebandyn också, det har man försökt och tänkt på, men att man kan köra en gång i veckan, men det blir också, man kan göra kombinera med såklart vanliga season texter sådär, men ja, det är väl någonting man funderar på om det är något man kan göra, eller man kan ha någon annan form av sillbevakning också, liksom det finns ju så här bloggform man kan ha eller vad som helst, så man kanske får lite mera uppdateringar hela tiden. Det är väl en sak man har funderat på. Sen är det väl alltid lite olika saker man kan fundera på. Hur kan det göras när det är helger? Kan man göra något mer känsla som kanske en studio där man bevakar lördagsomgången från en studio, bevakar massa matcher och på lite sånt sätt har en studio, kanske inte på plats i en arena, men på plats på Expressens liksom redaktion där man sitter och bygger upp någon studio och man har bevakning och folk utsända på matcher och sånt, där man får liksom en kanske mer en superlördag eller en supersöndag med innebandy. Det hade varit ganska coolt att kunna erbjuda också. Det är lite sådana saker vi har suttit och diskuterat lite grann och se om det är något man skulle kunna liksom göra framöver.
Ja, du nämnde det också att du har fått testa på lite andra grejer, inte bara sitta och skriva utan det blir mer tv och sånt där också. Hur känner du kring de formaten då? Är det liksom, hur har det varit att, jag antar att det har varit lite utvecklande eller hur man ska uttrycka det liksom?
Ja men absolut, det är ju klart man är inte så himla bekväm att vara i tv. Det har man ju, det är en helt annan sak mot att sitta och skriva. Det är väl fortfarande det man är bäst på, kanske jaga nyheter och liksom hitta sådana grejer, det är ju det som har liksom fått den hit på något sätt. Men det är ju kul att man får, som du säger, får testa nya saker. Och, alltså man får ju, det är det som är kul med innebandyn också. Alltså det är egentligen, kommer man på något bra får man ju börja göra det. Det är liksom ingen som säger stopp egentligen sådär. Så länge liksom man har tiden och resurserna sådär, så hade det varit, har det varit jättekul att göra tv. Själva tv-grejen har väl varit, jag känner väl att på något sätt, jag är ju verkligen inget proffs, det finns någon som är mycket bättre än vad jag är sådär på det, men det har varit kul att utveckla det sådär, och man känner väl att man blir, förhoppningsvis blir man lite bättre och bättre i alla fall, men framförallt blir man mer och mer bekväm. Det är väl det man känner nu, man börjar liksom, i början är det här jobbiga, man ska kanske kolla på någon sändning i efterhand om man tycker det är jobbigt att höra sin egen röst och sådana saker, det är väl det sådana saker man har vant sig lite mer, framförallt att se de här frislag varje vecka när Oskar Lund kör hela tiden, så man är vant med det och man har blivit lite mer bekväm som jag var inne på, men det är ja, men sen får man ju också, det här är ju lite farligt att man kan ju bli för bekväm också, så att man bara tar det med en klackspark, men det försöker man ändå, så det är viktigt att man som lägger ner jobbet ändå, även om man känner att jag har koll på de här lagen, men det är viktigt att man ändå gör jobbet inför varje match och man ringer sin tränare och på det senaste och läser på och försöker ha liksom ja, men har de senaste uppdateringarna som man inte som man tar på allvar varje sändning och varje match och, så att säga.
Jag antar att där har väl du en stor roll när det gäller alltså alla kommentatorer och din kollega Oskar också, att det, i och med att det är du som driver arbetet liksom så och kanske sätter, jag vet inte, sätter ribban lite grann för hur alla andra ska jobba också, eller hur fungerar det liksom?
Ja, jag har väl inte så mycket inblandad i själva liksom sätta vilka kommentatorer och så där. Det gör vi ju andra som sköter vilka, sätter dit kommentatorer och experter på matcher och så där. Sen är det klart att jag kan bidra med, om jag, alltså man känner mycket folk i innebandysvängen, så är det klart att man kan bidra med namn och det här kanske en person som skulle vara en bra expert och så där. Så, men annars så skulle jag väl säga som sagt, jag sätter väl på något sätt inte någon ribba. Det finns de som man var inne på, det var ju folk som är betydligt mycket bättre än vad jag är på att kommentera och vara expert och sådana saker. Så där är man ju på något sätt en rookie om man jämför med typ en sån som Mika Packalén som har varit med väldigt länge och liksom i tv och verkligen är väldigt bra som framför kameran. Så är man ju, där är man ju en rookie. Och så nej, men det är många som är bra på det där. Jag försöker väl vara, jag får väl försöka ja, man får försöka, jag vet inte, bidra med det mesta, framförallt det skriftliga. Det är väl det, liksom, det viktigaste uppdraget jag har i alla fall, får jag väl säga. Och sen hålla ihop allting och liksom, försöka få paketera det på ett bra sätt och komma på idéer vad vi kan göra. Vi ska ha en podcast så här, vi ska göra den här, vi kanske borde ha enkäter med SSL-spelarna och lite sådär. Och kolla liksom, på helhetsbilden på något sätt, det är väl mitt främsta jobb. Sen är det jättekul att bli lite extra och få vara inne och kommentera och köra med en studiosändning och sånt. Jättekul såklart också.
Ja, nej, men där känner jag verkligen att, alltså, som sagt, alltså, paketering av produkten och SSL-bevakningen har ju blivit, är ju faktiskt väldigt bra. Det ska man ju säga. Det tror jag många håller med om också. Men jag tänker att vi kan knyta an till din tjänst då, som, eller alltså din egentligen bakgrund som silly reporter och det här med att avslöja en massa värvningsnyheter som många andra tycker om liksom. Det är ju en stor grej. När började det för dig liksom, att du började skriva sådana saker? Var det på innebandymagasinet då, eller var det, hur, ja, utvecklade du det?
Ja, jag faktiskt har funderat på det lite då, inte bara inför den här inspelningen utan bara liksom överlag. Jag tänkte så här, när började liksom allting med sånt här? Alltså det är klart, på innebandymagasinet, det är klart att man hade lite, alltså avsändning, alltså rätt naturligt när man jobbar där, att det blir, att det är klart att man har lite grejer och att man får lite insider och sånt där. Och det var väl, och man märkte väl, det var kul liksom. Det är väl på något sätt en, alla har väl kanske inte den drivkraften sådär, men det är ju ändå en stor drivkraft att man vill vara först med grejer och sådana saker. Och det blir, de senaste åren har ju silly season blivit jättestort egentligen, alltså det har ju blivit jättestort på hockeyn och fotbollen, det blir jättegrejer också där, och innebanden är väl, ja, det är mycket mindre sport fortfarande sådär, men det är klart att silly season har fortfarande blivit en het grej där folk verkligen bryr sig och tycker det är kul att läsa, tror jag. Jag försöker fortfarande tänka på när man började med, alltså man har ju haft lite grejer hela tiden. Den första grejen var väl egentligen, det kommer jag inte ens ihåg, men det var ju det där med när Rasmus Sundstedt, tror jag, gick till Storvreta. Det var en ganska stor grej där, när han liksom var, kostade en halv miljon där och köpa loss från Capere Täby. Där var man väl ganska, hade ganska mycket liksom inside och sådär om den övergången. Och där har jag fan med att det hade en hel del artiklar. Sen avslöjade jag väl att det var klart också att det kostade 500 000 som Storvreta la ut på honom. Så där har jag fan med att det började lite grann där. Och då var det klart att det var väldigt kul. Och det var ju alltså lite innan nästan, eller det var ju sociala medier också, men det var ju lite annat såhär, ja, det var inte jätteviktigt sådär. Och då fick man inte, nu får man ju så här lite annan respons direkt när man skriver grejer och man lägger upp saker på Twitter och folk kanske, om man lägger ut något så hör någon av sig direkt efteråt. Ah, man har, ja, den här killen, han är inte på väg bara dit han, utan han är klar redan och sådär. Utan så nu får man ju på något sätt lite mer personlig relation med lite andra liksom tipsare och kanske följare och sådär som kan höra av sig om tips och sådana saker. Så på något sätt har det varit kanske, sociala medier har hjälpt till på något sätt att göra så att har man lite avslöjande och sillenheter så får man lite mer,
det blir lättare att bekräfta dem då,
eller? Man får mer hjälp hela tiden.
Men får du en större kick också då, eller alltså jag tänker när folk kan reagera på det direkt liksom, om man lägger ut någonting, eller?
Det är nog inte så mycket så här kick av att liksom folk reagerar på det. Det är väl mer att man är nöjd, liksom man vet ju vilka grejer som är som är stora, vilka namn det är som är stora, vilka övergångar som är stora. Det är klart att det är de som är klart det, man, det roligaste att avslöja sådana saker. Sen kanske en bryr mig nog inte så himla mycket om på hur många som liksom reagerar på det. Det är så här, men det är också så roligt. Det roliga grejen är också lite de här grejerna som man kan avslöja där. Nej, men folk inte riktigt tror på det, för det känns bara osannolikt att det ska vara så. Och så får man ändå så här, folk börjar säga, men det där stämmer inte. Och så är det liksom, man kanske blir lite orolig någon gång, så här, fan, det kanske inte stämmer. Det verkar, folk verkar tycka att den här kommer nog inte stämma. Men så när det väl slår in sen, så är det ju ganska skön känsla också. Så där, att, ja, men fan, det här var så liksom osannolik övergång att folk inte ens trodde på det. Att folk, ingen hade hört talas om det innan. Liksom. Så då är det väl klart, det är väl inga kickar, men det är klart att de känner, blir man väl extra liksom nöjd så där, att det är kul när det kan överraska folk, inte bara de här okej, den givna övergången till exempel. Så nej, men så mycket sådana saker är väl klart att nej, men det är kul med silly season. Man brinner för det mer och mer, som man var inne på med att skriva mycket, så blir det på något sätt så här, kanske att ha någon och silly rykte, så kanske det blir så, kanske på något sätt då blir det väl ofta det här, vem ska man ha av sig, då kanske det liksom, nu när man har syns så mycket, så kanske man, de minns ens namn, så de kanske vet att men vi har av oss till Anders Borgström för att han brukar skriva mycket om det här till exempel. Så det är väl ganska, på så sätt är det väl ganska tacksamt förhoppningsvis att man får lite nya rykten på den saken. Folk tycker att man gör ett okej jobb i alla fall, att de vill bidra med och hjälpa till med lite mer rykten och spännande saker man kan hugga tag i.
Det du var inne på tidigare, det ledde in på en annan fråga jag tänkte på. Det här, när du avslöjar någonting som vissa kanske inte riktigt tror på eller så här, har hängt med på, har det lett till att hamnar du liksom i onåd hos vissa, jag vet inte, föreningsanknytna personer då liksom, eller har det varit något sånt tillfälle där ett avslöjande har blivit lett till liksom tjafs eller dålig stämning?
Ja, bra fråga. Det har inte hänt så jättemånga gånger faktiskt ändå. Jag vet att det var någon gång, jag är väldigt dålig på att komma ihåg så här gamla grejer, så jag märkte det. Man glömmer bort så här. Men jag vet att det var någon gång det blev lite tjafs. Jag tror det var med, jag kommer inte ihåg, det var någon gång med Storreta, någon gång, någon gammal, någon, jag kommer inte ens ihåg vem man heter, eller det var någon gång gammal sportchef eller klubbchef eller någon, jag vet inte. Jag tror jag för mig att det var någonting, när jag har för mig att avslöja att det var Magnus Jäderlund som skulle bli tränare, Binge alltså, i Storreta, och det gillade de inte någonting sådär. Jag kommer inte ihåg vad, exakt vad som hände, men jag vet att de ringde, jag vet att det gick runt. Jag för mig att jag var på typ så här, gick runt. Mitt första barn var väldigt litet här för mig. Alltså, jag var runt, jag vet att jag var på typ Åhléns med frun och letade typ kläder till barnen, och fick jag något arg samtal från Storveta liksom, att någon diskussion där som var om varför jag hade skrivit om att Magnus Jäderlund skulle ta över något. Jag kommer inte ihåg, det var någon twist på det som gjorde att de inte var nöjda med det, jag vet. Men det, ofta är det ganska mycket så att folk inte förstår. De liksom tycker att de har på något sätt, det är bara de som får skriva om när en spelare eller en tränare är klar för deras klubb, utan att det är liksom deras jobb, och vi andra ska bara vänta tills de presenterar det. Så det är väl mer det. Så jag tror att det är mer att nu börjar folk ha lite bättre förståelse på att det kan läcka ut, och att det får vara okej ändå liksom, att det är, vi gör bara vårt jobb ändå. Det är inte, vi försöker inte sabba för någon eller så där, utan det är, ja, hör man att någon är klar, varför ska man inte skriva om det då helt enkelt? Det är ju så här, ja, då får väl, så det är lite sånt. Jag tycker att det är kul att se så klubbrepresentanter och spelare liksom ha bättre förståelse för det än vad de hade förut, och de vet att hur det funkar helt enkelt, och att det, så det är väl egentligen bara bra om man skriver om det innan, så blir det lite snack om det, och det blir ändå som sagt, det blir officiellt på samma sätt när klubben går ut med det. Det är då det först är liksom klart liksom sådär, och innan är det, det blir ju på något sätt att, ja, det stämmer nog förmodligen, men det, vi vill väl kanske vänta och se att tills klubben presenterat också, då hamnar det i de här sammanställningar av klara övergångar in, klara övergångar ut liksom. Det är först då det, men sen förstår jag väl också att det är kul om klubbarna har någon bomb de vill släppa, att det är kul att det briserar den själva också ibland så där. Men jag tycker att det blir roligt att det, att man har bättre förståelse för varandra på något sätt. Jag förstår de jobbar. Jag förstår att när man ringer och frågar, är du klar? Och de är jätteklara för en klubb, att de kommer dementera. Jag förstår det liksom, att de kommer säga att nej, jag är inte klar, även om de är jätteklara. Och, och de har förståelse på något sätt för mig eller andra som skriver om det, att vi kommer skriva att det är klart, även om de dementerar även om klubben inte har gått ut med det liksom. Så det är liksom sådär ge och ta lite.
Men du upplever att folk, eller det har blivit, växt fram en större förståelse ändå för respektive yrkes, eller så här, yrkesrollerna, eller alltså det här förhållandet mellan klubbar och journalister då?
Ja, men jag tycker det. Jag tycker att det är ändå ett bra sunt förhållande mellan klubbar och oss journalister. Det är det som är kul med innebandyn. Det är ju på något sätt spelare och tränare och ledare och sånt. De gillar ju liksom på något sätt. De flesta i alla fall, majoriteten, 99% gillar ju på något sätt när man ringer ändå och tycker det är kul att få surra liksom. Och de bjuder ju till och på något sätt är det väl kul att de tycker att man gör ett, eller att vi, de har förståelse för vad vi gör också på så sätt att det är lite ge och ta så att säga. Jag skulle säga något bättre där, men jag kom inte riktigt, fick inte riktigt fram orden där, men ja,
men det blir, jag tror det är tydligt ändå. Jag tänkte på det du sa om Rasmus Sundstedt där, det med att när det blev klart, det var över 10 år sedan. Något sånt måste det vara. Det är i alla fall långt tillbaka i tiden. Men jag tänkte
ja,
då,
det kan man ju säga, googla här lite snabbt. Ja, det måste ju vara ett länge sedan, exakt. Ja, men exakt, 2012 var det, ja. Exakt, 10 år sedan. Aha. Exakt. Det var bra
koll. Oj, vilket jubileum. Ja, nej, men jag tänkte på det vid den tidpunkten när det blev klart. Alltså det var inte så konstigt att vad de betalade blev ju offentligt. Jag upplever att ett sånt fokus har inte lagts på så här övergångssummor sen dess liksom, på en spelare. Eller är ute och cyklar för att, eller vad beror det på liksom? För då var det så jättestor grej att
siffror, det handlar om vilka man liksom lyckas luska fram. Det var väl med Kim Nilsson där, när han blev den dyraste spelaren, då lyckades man väl luska fram det till slut. Och när Tobias Gustafsson gick också från Linköping till Storvreta, fick man väl fram summan här för mig. Jag faktiskt tänkt göra ett litet sånt, en sån artikel. Det hade varit väldigt spännande att just dra fram de här största övergångssummorna i innebandyns historia. Men då, det krävs lite jobb, för det är som sagt inga offentliga summor som man måste verkligen jaga och på. Och det är ganska svårt att få fram dem, för det är ofta så här, ah, men det här får vi inte gå ut med och säga. Och även om det är 10 år sedan så vill fortfarande kanske klubbar och spelare inte säga vad någon spelare kostar hit och dit. Sådär. Så det är ju ganska svårt att få fram summor. Jag vet ju nu när Jesper Sankell gick till Växjö under säsongen. Från Mullsjö så har man ju grävt lite också vad summorna blev på. Men man får ganska olika svar från olika håll. Så jag kom inte riktigt fram till någon summa som kändes rimlig liksom att gå ut med. Jag skrev väl att det var en bra bit över 100 000 här för mig att jag skrev. Så ja, då man fick nöja sig där liksom.
Ja just det, han var ju på kontrakt ja.
Exakt.
Ja men vi kan ta den frågan då. Vilket avslöjande känner du, är du mest nöjd med? Är det Rasmus Sundstedt eller finns det någon annan tillfälle där du känner att jag vet inte varför du skulle vara mest nöjd med den av någon anledning. Men jag tänker på det du sa om att vissa övergångar vet man kittlar mer än andra liksom.
Nej men den största gången genom tiden är väl ändå Kim Nilsson när han gick liksom så dyr, den dyraste när han gick från Grasshoppers till Kalmarsund då. Från AIK gick han ifrån. Från AIK gick han ju till, inte för han var ju Grasshoppers där, men han gick från AIK till Kalmarsund. Det var ju de som dealade där i den affären. Den drog man väl loss där. Så den är väl kanske den största på så sätt. Liksom, övergången, det är ändå den största övergången vi har haft. Så det är väl den största man har haft. Sen var ju den stora grejen, var väl den här Båstad-skandalen som var nere i Båstad. När det var en massa olicenserade spelare som spelade och Micke Karlsson var med och lirade och blev väl avstängd 3 månader här för mig för att han var olicenserad spelare. Och där var man väl först med hela den och nysta upp hela den grejen. Så det var ju en jättestor grej där såklart. Det är väl kanske den själva, om man bara kollar liksom mer nyheter som har varit den största grejen, tror jag nu.
Just det, som
man innebandy i nästan 20 år när man har glömt bort mycket. Men jag tror väl att den vet, liksom, den har jag på något sätt i minnet i alla fall, att det var en ganska stor grej. Och samma sak med Kim Nilsson då, med den övergången.
Ja, just det. Micke Karlsson, var det när han spelade i Linköping eller?
Nej, det var ju ännu länge sedan. Det var ju Balrog-tid.
Okej.
Okay, ja. Så väldigt, väldigt länge sedan då. Jag kommer nu ska bara kolla vilket år det var också. Jag googlar här. Det är lite bra. Nu ska vi se. Håller på att säga, 2007 var det till och med. Ja, det var nog exakt. Ja, men det var ju när jag var till och med på innebandymagasinet där på den tiden, exakt. Det var väldigt länge sedan. Det blev ju så här en jättegrej, det var jättemånga, ja, många som blev avstängda till slut, så det var en riktig härva.
Men ja, ja, jag vet inte om vi ska gå in på det, men alltså, det var en träningsturnering eller? Vad handlar det om?
Ja, men de körde ju så här Båsta, många liksom elitserielagen på den tiden var ju nere i Båsta och körde på Centercourt. Det var ju så här innebandyturnering där man spelade, och det var ju liksom, man var ju tvungen att vara registrerad för lagen ändå, och då var det en massa folk som inte hade hunnit bli registrerade för sina nya klubbar, men spelade för sina nya klubbar, och därav blev det massa strul typ.
Okay. Mm. Ja, man får passa sig för...
Ja.
men det känns ju också slarvigt gjort då, på något sätt, av föreningarna, eller alltså vad man ska...
Nu ska jag inte gå in på för mycket vad det var för grejer eller vem som liksom slarvade med vad, för jag kommer inte ihåg exakta detaljer så där, men det var ju det blev ett väldigt trist efterspel efter det årets turnering i alla fall. Det var ändå ganska trevligt så att turnering, folk, det var kul, man satt i solgasset och bevakade det där, och folk hade liksom, ja, det var ändå en helt okej alltså kvalitet på turneringen ibland också så där, som var det klart. Många spelare var på plats också, för att det var ganska bra med party på kvällarna såklart. Men ja, det var bra innebandy också.
Ja, du var där och bevakade också eller?
Jag var där någon ett år tror jag, för innebandy var i sin räkning tror jag var där. Här för mig. Och då var det okay. I alla fall solen sken. Sen kanske det inte var lika roligt när det var spöregn. Men...
nej, men vad fan, det regnar ju aldrig i Båstad heller. Det är ju poängen man åker dit, vad fan. Det är alltid sol.
Exakt.
Nej, men jag tänkte... på det motsatta då, det, istället för någonting som du är nöjd med, finns det någonting du helt har fått ångra liksom, någon sån publicering? Det här borde man ju ha koll på om det har hänt, tänker jag.
Ja, men det var ju någon, jag kommer inte ihåg vad det var, men, jo det var ju någon, nu googlar jag igen här. Nej, men jag skrev en grej, det var 2013 här, som jag vet jag skrev om David Rytters, tjeckiska keepern i Helsingborg. Han hade fått helt felaktiga summor av vad han tjänade i månaden. Jag skrev att han tjänade över 50 000 kronor i månaden under säsongen. Eller att han tjänade 50 000 kronor i månaden under säsongen. Men det var ju summor som inte var stämde. Fick jag reda på sen efteråt. Så det var väl en Helsingborg fick.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Liksom, ja, Kent Göran som var manager på den tiden fick, det finns ingen substans i summorna, de är tagna ur luften. Och även Rytters var också dementerade informationen om min lön, det finns ingen sanning i det liksom så där, och det blev lite tråkigt. Det blir också lite känsligt när det är så här, man lön, och det blir på något sätt, har man inte haft 50 000 i månaden, det blir så att man, folk kan tro att man är kräsen, eller folk kan tro att det blir svårt att värva honom för att han är van att tjäna 50 000 kronor i månaden, när det liksom inte stämmer. Så det är alltid lite, därför jag har försökt, ja, överlag bara nu man vara lite känslig med att skriva om folks löner och så här, alltså summor och sådana saker. Sen är det alltid så mycket bara, ja, de tjänar så här mycket, men då ingår det här, och de får en lägenhet, de får en bil, så det är alltid lite svårt att veta så här, fasta summor vad en spelare tjänar. Men det är väl en sak som jag kände väl så här, va? Men det blev fel när man skrev en sån grej liksom, så det blev inget bra där. Men annars så, det är klart det finns liksom fel man har skrivit någon gång, kanske någon spelare som har varit klar någon gång, så det kanske inte har varit klart liksom. Men man försöker att inte skriva så om man inte verkligen har på fötterna och så där, och försöka, alltså vi ändå mycket när man handlar om det jobbet man gör, så handlar det ganska mycket om förtroende, att folk inte, att man inte ska bara liksom häfta, utan folk ska veta att skriver jag att någon är klart, även om spelare dementerar och klubbar dementerar, så ska ändå folk veta att, ja, men Anders Borgström brukar ju ha koll. Jag tror inte han skulle skriva det kanske om det inte var klart, ändå, så där som man försöker jobba upp så att folk känner något för förtroende för det man skriver, att man inte, man vet att man inte bara sitter och slänger sig med saker åt höger och vänster och bara gissar och lite sådär. Så det får man jobba ganska mycket på, så därför är det ganska viktigt, känner jag, just att försöka inte ha för många sådana där, vad man ska säga, missar i, liksom, i ryggsäcken, även om det är omöjligt att inte gå på liksom lite dumma grejer och göra lite fel steg så där ibland. Det får man nog nästan räkna med när man har kört många år, men nej, men det där var en sån grej som inte blev bra med Rytters helt enkelt. Så den har man ju helst haft ogjord, såklart.
Ja, det förstår jag. Men jag tänkte på, var kommer liksom dina tips ifrån? Jag antar att det kommer ganska mycket till. Får du sortera mycket och sådär? Hur ser det ut på den biten?
Ja, alltså det kommer väl från alla möjliga håll. Ibland får man ju tips från liksom, alltså folk man inte ens vet vilka det är. Man kan ju få liksom, alltså mail från vem. Alltså, du vet inte vem det är. Det är någon som är anonym. Men ibland förstår man ju ändå, den personen har väldigt mycket koll och man förstår att det här är på riktigt ändå, så man får ändå kolla upp det på andra håll och sådär. Men så det är ju som, så skulle säga, det kan komma från vad som helst egentligen. Så, alltså nu, alltså visst, man sitter på Twitter, ibland kan man höra av sig folk som man inte vet. Sen är det alltid det här att man får ju värdera. Det är ju klart att någon hör av sig första gången, då får man ju alltid så här. Sen har man ju andra som man verkligen så här, ja men den här personen har stenkoll. Säger den här personen att det är klart, så är det klart för den personen, den brukar aldrig ha fel typ och sådär, och den vet, har bra insyn här och där och sådana saker, medan andra, om det är någon som är av sig första gången, så är det klart att man måste mer syna lite och säga, ja men hur ser det ut med det här, stämmer det här verkligen, eller är det någon som bara är liksom sugen för att det är kul att tipsa eller liksom sådär. Och sen, men sen märker man ju någon som har väldigt mycket detaljer om någonting, så tänker man att det förmodligen stämmer, det är ju så här. Men det är alltid så här, man får ta det lite, man får fundera lite fram och tillbaka. Sen är det ju mycket, det är inte som att allt blir servat heller. Det är mycket man får ju, alltså, hålla igång mycket kontakter och höra sig för av vad har hört om det här och lite mycket sånt där också såklart. Och, men jag har hört det här, vad, är det något du kan bekräfta eller sådär, så man får ju höra sig för mycket själv. Det är inte som att allt bara kommer liksom, någon bäddar sängen åt en sådär och allt bara ligger och väntar man så härliga rykten som man kan och skriva sådär. Så man får jobba ganska mycket, och just att man får ju ligga i med ganska mycket, och det är kvällar och helger, och ibland får man men lite allt möjligt när man får sitta med det där sådär såklart. Men det är många som hör av sig väldigt bra tips, och det är klart att man utan tipsar hade man inte varit mycket.
Nej, jag tänkte på det här, men det låter som att det är ganska ofta ändå, vad ska man säga, det ligger något korn av sanning i de här grejerna. Så det är sällan liksom du når en död återvändsgränd eller någonting. Liksom.
Nej, men så är det nog. Det är nog sällan det liksom, alltså ibland kan det väl vara, men det är väl ofta det här liksom, ingen rök utan eld. Sådär, att det finns alltid någonting. Sen kan det ju vara liksom att någon har fått någonting om bakfoten, så att det är ändå helt tvärt emot vad den personen skrev till mig till exempel, så där så kan det ju verkligen kolla det. Men det är väl som, ja, men lite så kan det vara, att det alltid finns någonting. Det är högst precis inte någon som kommer någon helt galna grejer, för det har väl säkert hänt, men inte ofta. Det är oftare någonting man känner så här, men det här kan jag ändå börja, alltså, kolla upp så där, eller liksom luska vidare i, så sagt. Sen får man väl alltid, men det är så här, man ska hinna göra prioriteringen också, vad är det hetaste just nu och vad ska jag hugga tag i sådär, för ibland när det är, alltså, blir det alltid för mycket, så på så sätt kunde det vara bra, som när jag började prata om lite med sillrummet, att man skulle kunna ha som för att liksom paketera mycket i samma, för det är ju ganska mycket ibland man som dyker upp samtidigt.
Jag tänker, det måste ha varit svårt när du inte hade det som en renodlad tjänst också, att liksom vara tvungen att du sysslade med andra grejer samtidigt. Du måste ha varit tillfällen när du känt att det här skulle jag ändå vilja fått med på något sätt, men kanske inte hunnit.
Eller? Ja, jättejobbigt när man vet att man får en jättebra tips som man bara vill hugga tag i direkt, men man vet att man måste skriva om 4 fotbollsmatcher och skidor och allt det här innan, och man vet att jag måste vänta med 8 timmar, då har jag tagit tag i det här, så då har det ju varit, men det har varit jätte, man har liksom typ inte kunnat jobba för man bara vill hugga tag i det, men man måste ändå på något sätt göra det man ska göra, man måste göra rätt prio liksom. Så där, på så sätt har det varit skönt när det varit innebandy, för då kan man verkligen prioritera det direkt om det kommer någonting, även om det har ju varit också så här, visst får man ett bra silly season tips, men man har en studiosändning om 5 timmar, så är det klart att då måste man ju fokusera på studiosändningen och se till att den blir så bra som möjligt, för det är ju såklart, det är viktigare än det där silly season tipset också, så man får ju på ett sätt prioritera lite sådär också.
Men den här våren då, nu efter att, eller ja, ja, du jobbar ju ständigt, tänkte jag säga liksom. Men inför nästa säsong, finns det något som du redan har publicerat som du känner, fan, det här var spännande, alltså något som har hänt då?
Ja, men det bästa får väl vara, alltså den i år är väl ändå att Måns Parsjö-Tegner gick till Storvete, var väl den stora grejen där. Det var ju klart så tidigt också, det var väl i januari redan man skrev något om det, var jag för mig. Så det var ju klart att det var en bra bomb då, så just med, så skapade det ju ganska mycket turbulens där i Storvete också. Det var ju klart att det är väl inte det man tänkte direkt att det skulle hända. Så man hade ju tog i fivet att Klintsen skulle ha varit... att han hade en visst om det, jag tog jag fiet om när man tänkte så här, ja, men har jag liksom, har uppgiften nått mitt bord på något sätt, på de här nått Viktor Klintstens bord kan man tycka liksom. Men nej, så det var väl en ganska stor grej, och som sagt en stor övergång, och sen som sagt blev det ju svallvågor efteråt med allt vad det var med Klintsen, var förbannad och tog timeout och allt vad det var och kom tillbaka och så där. Så det var väl en stor grej i år får man väl säga, och det är väl kanske, ja, kollar man på listan nu så är det väl kanske, jag gjorde ju någon lista här för den här veckan, då var väl den jag lyfte fram i alla fall som den bästa övergången inför nästa säsong, där vi en klassmålvakt får in Storvete såklart. Så det har varit en stor grej får man väl säga, av de silly season knäck man har gjort den här säsongen.
Men rent då, om vi bortser från silly season, alltså innebandymässigt, blev du förvånad när du fick höra att det var på väg att hända, eller att det hade hänt liksom? Aha, jag tänker med sin bakgrund i Falun och sådär, att han skulle hamna där då.
Ja, lite så. Man har ju ändå hört lite om Falun och sådär, men sen förstod jag liksom så här, man, han kommer inte hamna i Falun, och då börjar man fundera på så här, men alltså, ja, då finns det inte många klubbar kvar, och då kommer han hamna i Storvete liksom, sådär, men det känner vi inte att det var någon överraskning, så här, man vet ju att... ja, men man har förstått att både han och alltså sambon också, att de liksom kolla på helhetsperspektivet, det här klassiska att det liksom ska, man vill ha jobb och så, det är klart att man, så det är klart att det finns en större marknad av, alltså rätt typ av jobb i Uppsala kontra liksom Falun, så på så sätt kändes det också ganska kanske som en logisk flytt. Och så är som sagt Klintsten, ja, ren är också på slutet av sin karriär såklart, men Klintsten där, om han slutar ju taget liksom en säsong i taget, och när han då, och fanns möjligheten då för Storvete att plocka in Måns Parsjö-Tegner, och det är ju klart att de måste ta den chansen såklart. Det så, annars kanske, låt säga att han har gått till Falun istället, skriver på ett treårskontrakt, så är det på något sätt köra på Måns Parsjö-Tegner om Klintsten lägger av. Så det är klart att de var på något sätt tvungna att plocka in Måns där, och när de visste att Klintsten, ja, hade något eller ett par år kvar bara.
Finns det några klubbar eller spelare du håller lite extra koll nu på för liksom, övergångsmässigt? Något tänkbara som, saker som skulle kunna hända? Eller?
Ja, men jag funderade på lite idag. Det är ju lite så här, det är ju, med herrarna är ju, om vi kollar här sidan först, så är det ju, där är ju mycket klart så mycket tidigare. När det är SM-finaler så är det ju, känns det som att då är liksom 75% av säsongen klar redan. Medan på damsidan har det bara precis börjat när det är i finalerna. Så där är det ju ganska, det märker man nu, det är ganska mycket, nästan mer, det är mycket mer damgrejer som händer nu än vad det är herrarna, så börjar kännas ganska så här klara. Det finns så, sen finns det fortfarande lite intressanta spår med typ så här Kim Ganevik då, hur blir det med han den här säsongen som kommer? Vi har väl en, om jag inte missar någon, Niklas Ramirez är väl fortfarande inte klar från någon klubb. Tror han har inte stannat nytt med Växjö än där.
Just det, han vill se om Det är Stockholm som är intressant där, va? Eller?
Ja, han har väl uttryckt lite intresse för att flytta tillbaka till Stockholm. Han får väl se om han kan, nog kanske blir nog kanske ändå kvar i Växjö, får vi se. Men ja, det är väl lite Marcus Johansson där om comebacken som lär bli av där i Kalmarsund. Det är väl några grejer där, och på damsidan är väl ganska mycket kvar, ska vi säga. Det är liksom i, från Thorengruppen har man ju egentligen inte hört någonting än så länge. Så här, det är de har lite nyförvärv så där, men annars är ju ingenting. Ja, så har ju Jukka Sjöström har ju sagt att de flesta blir kvar så där. Vera Kauppi, Anna Kauppi, Delgado Johansson, Sofia Joelsson och alla, ja, Emelie Wibron och alla blir kvar egentligen, men det är inte liksom kommit ut något officiellt så där att det blir kvar, att de har signat ett nytt kontrakt. Så Kauppi, alltså Kauppi-systrarna sitter ju fortfarande kontraktslösa inför nästa säsong. Och
baserat på dina tidigare erfarenheter, då, drar du några slutsatser av det? Eller liksom avvaktar du situationen bara? Eller?
Nej, ah, men jag, ah, Kaupisysterna kommer ju spela terränggrupp, men jag skulle bli otroligt, otroligt chockad om de inte spelade där. Så det jag tror jag bara är... men dels för att de ska ju förhandla om alla, liksom alla kontrakter, om man fick en större budget av terränggruppen. Och så många kontrakt ska ju förhandlas om, bättre förutsättningar där. Samtidigt är ju Jocke Sjöström både sportchef både på herr- och damsidan, så det är ganska mycket att stå i. Plus att han varit assisterande tränare nu också på damlaget också, så jag kanske blir att det blir lite senare. Så då har jag fått, vad han förstått, har jag fått ganska mycket liksom muntliga överenskommelser. Han sitter väl ganska lugnt i båten så där, men det är väl klart att man vill ha det på papper också så där. Men det är väl några spelare som kommer att försvinna från Torengruppen, men de kommer ju vara, med tanke på att Pixbo har tappat en hel del spelare, så kommer ju Torengruppen vara stora favoriter på damsidan nästa säsong, utan tvekan.
Ja, det är som det alltid, jag tänker säga.
Ja. Ja, men extra för den gruppen, det är de som är favoriter, så det funkar i damsvängen.
Ja, på här sidan har du luckrats upp lite, vill jag ändå påstå. Eller hur känner du där?
Mm. Jag satt faktiskt idag och bara funderade på, ser det på över liksom på pappret av dem, om vi ser på slutspelslagen den här säsongen, så är det ju egentligen, jag skulle ju bara säga, och jag räknar ändå in att Marcus Johansson kommer ansluta till Kalmarsund, så skulle jag bara säga att Kalmarsund är egentligen det enda laget som jag tycker känns bättre än förra säsongen, eller förra säsongen, än den säsongen som var precis här. Så jag liksom till Storreta, så har ju de värvat bra, men samtidigt är det ju spelare som fyller, alltså Måns Parsköjtning ska ersätta Klinsten, vi har liksom Rasmus Andersson ska ersätta Nilsbert, vi har Filip Björk ska ersätta Viktor Andersson, så det är ju på något sätt liksom väldigt viktiga kulturbärare som har försvunnit, även om det är väldigt, väldigt bra spelare som ersätter också. Så liksom Breta, det kanske på, ja, ligger på samma nivå ungefär som i fjol, Falun. På pappret så har de ju Amadel Dibe in, Magnus Jansson ut. Så i så fall på pappret så är de väl kanske lite svagare på backsidan. Samtidigt har de unga spelare som kommer bättre. Så Falun kommer ju förmodligen också vara liksom, ja, typ lika bra. Kanske lite bättre till och med. Linköping tycker jag är värvat väldigt bra. Och kan ju förmodligen vara bättre. Där är ju... Det som är intressant är ju liksom Leo Torell Hagström, hur mycket kommer han saknas i målet? Det är väl det man ställer sig frågan. Och i Växjö skulle också kunna vara bättre med André Andersson in, men där är också lite osäkert kring som Niklas Ramirez, är också snack om liksom Marcus Jonsson har en ny kvarnsklausul, så kommer han gå dit? Det vet man inte riktigt än, så där, jag tror inte han kommer gå dit för sig, men det är också så här, ja. Så det är inte så många lag som känns liksom, kollar man på Pixbo, de känns lika bra. Mullsjö har tappat mycket. Även om Kim Ganevik försvinner också vid ännu mer, så var Dalarna tappat jättemycket. Helsingborg har ju tappat i Jonathan Nilsson, så det är ju alltså ganska många lag som känns svagare mot, och väl ganska få lag som känns bättre.
Mm. Ja, men då tänker jag, när serien var ganska jämn som den var förra året, och så blir det svårt att kanske peka ut en rak etta, även om Falun och Kalmarsund är en av favoriterna.
Ja, nej, Falun kommer väl vara jättestora favoriter igen, precis som i år, det skulle jag nog säga. Sen där bakom blir det lite spännande som sagt, med vissa lag som har blivit lite bättre och vissa lag som har blivit betydligt sämre. Så det blir ju verkligen så här, det öppnar sig lite när både Mullsjö och Dalen känns betydligt som Mullsjö. Alltså det är svårt, men Mullsjö har lite mycket nyförvärv och sådär som inte viktigt vet vad de går för, sådär, men de har ju väldigt tunga tapp, som Kasper Hedlund, och försvinner Kim Ganevik också, så är det ju jättejobbigt för Mullsjö skulle jag säga. Då är det inte, då blir de betydligt sämre lag än vad de har varit, så tråkigt på något sätt. Och Dalen, ja, de räknar väl alltid ut, men de brukar alltid få ihop det på något sätt, men på något sätt kan de inte klara hur många tapp som helst, så där blir det också jobbigt, sådär, även om de säkert lyckas med några nyförvärv sådär som kommer slå igenom, så blir det väl... Ja, men kan bli lite jobbiga säsonger för Mullsjö och Dalen sådär. Då får vi säga att vi fortfarande inte helt klart vad vi har för trupper sådär, men i nuläget så ser det väl lite så ut i alla fall.
Vad ger du nykomlingarna AIK och Gävle för chanser? Eller ja, om vi börjar med herrarna. Det finns ju nykomlingar i damernas sida också.
Ja, men exakt. Om vi kollar herrarna först så är det ju, nej, men det är väl AIK, Gävle, Hagunda som kommer slåss om. Ja. Det är ju två av de tre lagen som kommer åka ut, det är jag väl ganska säker på. Men det är också som sagt, vi vet ju inte vad de får in liksom. Högst plötsligt, ja, Gävle har väl inte presenterat ett nyförvärv än så länge som sagt. Och, men Gävle och AIK känns ju, ja, svaga. Det är just för att det finns inte så mycket lag där, och liksom Hagunda känns ju som sagt, de skulle kunna liksom ha så någon sorts räddningsplanka. Så där, Jönköping har ju ändå visserligen tappat Filip Björk liksom sådär, men alltså det är ju spännande förstärkningar i hela Lerum-formationen, Melker Hemmingberg och sådär, så jag tror ändå Jönköping känns ganska, de kommer ju inte åka ur, så det fanns ju väldigt svårt där i botten, och Thorengruppen är ju, skulle vi säga, kanske lika bra som i fjol ungefär, så kommer vi säkert slåss om någon, slåss om slutspelsplatser där såklart, kan säkert gå till slutspel, så det är ju Hagunda och Jävla AIK där som är längst ner, och det handlar ju lite om, kan AIK få in Magnus Jansson till exempel i en viktig pjäs och sådär, och vad kan Jävla få in, kan de få in Alexander Rudd, liksom? Jag vet inte, han har ju sagt att han inte vill spela i Jävla, men jag vet inte, vi får se, så det kan ju vara lite sådana saker som alltså, kastar om ganska mycket, men det är ändå svårt att se att de ska. Ja, de kommer ju kunna klara sig kvar kanske alltså på Hagundas bekostnad, men mer än så tror jag ju absolut inte. Högre upp än så kommer de inte komma.
Nej. Och damerna då? Vad har vi nu? Åkersberga och...
Kalmarsund.
Precis, jag hade helt tappat av det.
Då är det lite spännande också. Det är ju så här, Kalmarsund trodde man ju skulle värva friskt, och, men nu blir det ju egentligen i princip samma lag som tog sig upp. Även om de kör över allt motstånd så är SSL en helt annan femma. Borde ändå klara sig kvar tycker man. Får de betala Matilda Sjödin också där, som väl inte har kritat på ett nytt kontrakt tror jag, om jag inte missat några här de senaste dagarna. Får de behålla henne också så ska de klara sig kvar ändå.
De har väl, tänkte jag säga, de har väl, har de inte tidigare SSL erfarenhet också på vissa spelare eller?
Jo, men det har de ju lite, så är det ju såklart, så, och sen har de ju, jag menar, har ändå Kristoffer Suominen i en ledarstab med mycket rutin och sådär, så de har ju en fin organisation och sådär, så de borde ju klara sig kvar, men det är ju inte så, samtidigt är det, ja, inte så mycket det heller. Lund som sagt är alltid utdömda lite sådär, och de kommer väl vara där nere i botten igen kan jag tycka. Åkersberga, jättespännande värvning av Therese Gustafsson från Tälje såklart. Ja, jag har inte sett Åkersberga så mycket, jag kan inte säga så mycket, men alltså väldigt talangfullt lag och väldigt, det ska bli väldigt intressant att följa dem med. Då kommer vi förmodligen få det jobbet också, för det finns inte så många andra lag som kommer att göra slåss. Varberg har ju kastat om, ja, det är ett helt nytt lag. Jättesvårt att säga vad de får ihop. Det är alltså en hel del spännande och bra spelare in, liksom Nathalie Jepper, en superback och spännande rigare. Samtidigt nya tränare, alltså, som sagt 10-12 nya spelare. Varberg, ja, det kan verkligen vara fågel eller fista, men de känns som att de kommer vara där nere också. Så det är väl kanske Varberg, Lund och Åkersberga som är där nere. Så får vi se Kalmarsund lite. Ja, de borde väl hänga kvar ändå. Men ja, nu, utan förstärkningar så vet jag, tror att det ändå blir svårt för dem att försöka knacka liksom på någon slutspelsplats. Men som sagt, säkert att det är mitten av maj också. Alla trupper är inte spikade, så det kommer vi säkert ändras de här tipsen. Men just så känns det väl i nuläget i alla fall.
Men det var det jag tänkte om det finns något kring de här fyra nykomlingarna som du hör, alltså något speciellt rykte. Som sagt, Gävle borde ju vilja förstärka, eller ja, alla borde ju vilja försöka förbättra lagen. Det är det jag tänker om man har något spännande, men ja, jag vet inte om
vad. Nej, du har, det är klart att det kommer lite spännande, det kommer någon så här tips, man kommer lite tips om Hakim Ghani liksom spelar med AIK och såna här saker, med tanke på att han har flyttat upp till Stockholm nu i sommaren, så det är ganska alltså givet att det kommer lite sånt snack. Det kommer ju lite snack här om förra säsongen om att, eller tidigare säsongen, att han skulle spela i Djurgården också, för att han började träffat en, liksom en tjej uppe i Stockholm. Så det kommer ju de där ryktena. Men det är ju, alltså, Kim Vanavik ska ju ändå på ett nytt kontrakt. Och han säger ju själv att han, det är ju Mullsjön, ska spela ingen annanstans. Men det är klart att det är alltid lite kittlande när det kommer sådana här rykten. Tänk om Kim Vanavik skulle dyka upp i ett AIK. Det är ju, alltså, det gör ju ganska stor skillnad för ett AIK såklart.
Ja, gud. Alltså det skulle ta tid att vänja sig. Se honom i den dressen, tänker jag.
Ja, men det kan ju aldrig hända. Alltså. Det tror jag inte. Men det hade varit en sjuk bomb, men ja, han känns så mycket mullsjös.
Men Mange Jansson då, är det hans civila situation? Är det, bor han i Stockholm eller varför ska han tillbaka dit? Då?
Han har väl en, som jag förstått rätt, en flickvän som spelar fotboll i Brommapojkarna tror jag. Och ja, de har haft ett distansförhållande när han varit uppe i Falun, så det är väl därför han ska väl till Stockholm nu, tror jag väl att han kommer flytta till Stockholm i alla fall. Så då ligger väl AIK nära till hamn, som med tanke på att han har spelat där tidigare. Så.
Ja, just det. Mm. Ja, men du. Men det är jättebra. Alltså, när man ändå har det på tråd, då vill man ju fråga alla de här grejerna. Eller det är så mycket man är nyfiken på liksom. Men jag vet inte, hur upplever du det? Men för mig känns det som att det i det här, bland de som gör innebandy egentligen, det är ju typ ni i innebandymagasinet och ja, nu vet jag knappt ens. Det finns egentligen inga fler som gör det på det sättet i den skalan liksom. Men konkurrensen är i alla fall inte stor, tänkte jag säga. Upplever du det som att är det svårt att liksom pusha på och driva? För just nu känns det som att det är Sportexpressen som driver utvecklingen vad gäller innebandyövervakning.
Ja, det finns väldigt många lokaltidningar som gör ett bra jobb såklart. Men det är väldigt kul att se såklart. Men det är ju tyvärr, det blir lite så. Det är väl på något sätt baksidan kanske av att. Ja, men det blir ju lite så när en tidning sänder, blir ju också att. När vi och typ säger att vi är Sportblad, vi är ju så tydliga konkurrenter. Så när vi har köpt innebandyrättigheter blir det typ som att. Ja, Sportblad är ju ännu mindre innebandy. De vill säga göra så lite innebandy det bara går, till exempel. Så det är väl lite. De har ju bandyrättigheterna. Jag vet inte hur mycket bandy vi har skrivit den här säsongen. Så det blir lite sådär att. Visst. Det är ju jättemycket innebandy. Sen väger väl över att vi gör så mycket innebandy. Och att de är lite. Men det blir ju liksom. Det blir ju väldigt mycket fokus på, liksom, på en. Ett medium. Eller en nyhets. Kanal, om man ska säga, en nyhetskälla som gör det mesta liksom. Men det är väl såklart, för vår del är det ju positivt liksom, så där såklart att jättekul att vi kan göra så mycket och göra den i helhet så där. Men det är väl klart att man vill gärna att alla hockar på och skriver så mycket innebandy det bara går, alla liksom stora de här, vi behöver ju dem, att alla Aftonbladet och som DN och alla och TV-kanaler, jag vet inte, jag kan inte säga att jag kollar på liksom så jättemycket så här sportnytt och TV4 sporten och så, men det är viktigt att de också liksom har innebandy i sina program och sändningar så där också. Så det känns ju väldigt viktigt att alla hakar på och kör innebandy, inte bara finalerna och så där.
Nej. Apropå det, innan jag glömmer bort det vill jag också fråga. Vem tycker du är, ja, vem är trevligast att prata med i SSL?
Oj,
bland alla
du har pratat med, trevliga människor. Men det är ju klart att den som alltid levererar, det är väl alltid kul att ringa till Kevin Haglund liksom. Det är väl inte, det är väl ingen liksom, det kan man inte sticka under stol med att det är kul om man, när man slår Kevin Haglund en signal och han svarar alltid bara, tjena chefen! Ja, han är ju riktig profil, men alltid liksom trevlig och glad mot alla och sådär. Han är väldigt, väldigt trevlig att ha att göra med sådär. Sen är det ju, alltså, men det är ju alltså väldigt många, alltså, det är ju egentligen mer att, alltså. Det är med väldigt, väldigt få som inte är trevliga att ringa. Liksom. Så det är så här, då handlar det mer om att det är ingen som är otrevlig. Utan det här kan mer vara att folk kanske är liksom ganska ovana med media. Och blir lite mer kanske blyga och försiktiga. Så där, när man ringer eller nästan liksom duckar ett samtal. Mer för att de inte tycker att det är läskigt att media ringer. Tror jag, så där.
Okay.
Det är väldigt, väldigt sällan det är någon som är som förbannad. Eller liksom vägrar svara. Så är det ju väldigt, väldigt sällan. Så nej, men Kevin Haglund är den som kommer upp direkt när du frågar sådär. Men sen som sagt vill jag slå slag för att alla är väldigt, väldigt trevliga och har att göra med väldigt enkla. Liksom, så här, får man inte tag i någon, skickar med sms och säger jag försöker få tag i dig. Då har de oftast av sig, ja men de flesta direkt. Och kan de inte ringa upp direkt så skickar de ett sms. Jag sitter i skolan eller jag är på jobbet, kan jag ringa klockan 14 eller liksom, om en timme. Så jag tycker alla är väldigt tillmötesgående, alla är väldigt trevliga sådär. Så det är väldigt, väldigt kul att ha att göra med. Det är ju som jag gör att jag gillar innebandyn så mycket också, att alla. Det är väldigt, alla är tillmötesgående, det gör det väldigt mycket enklare att jobba än om man ska hålla på jaga för en kommentar, om man ska sitta och jaga en person liksom i en vecka bara för att få ställa en fråga, som det kan vara i vissa sammanhang på andra sporter.
Ja, jag tänker också, innebandyspelare är väl inte riktigt så medietränade heller som vissa fotbolls- eller ishockey eller ja, sådana idrotter. Man har liksom inte haft den mediebevakningen tidigare, så de flesta.
Nej, men exakt. Men där har det också blivit ganska stor skillnad, kan jag tänka, känna på vad det, hur det var kanske började typ så här 10-15 år sedan när de började. Då var det ändå på något sätt, nu är de ändå ganska så här, de vet att är det inte officiellt och en övergång så ska de inte säga att det är klart liksom, utan då kör de så här, nej men jag har inte bestämt mig än. Men,
är det så?
Så där. Ja, och förut kände jag liksom kanske då går det så här. Så kommer man bara, men kom igen nu, jag vet att du är klar. De bara, men okej då, jag är klar. Så här, ja, men lite så. Men nu har de blivit lite mer att det ska ut deras klubbens kanaler först innan vi går ut och säger i en tidning att någonting är klart eller så där liksom. Och ganska mycket så i alla fall de som har alltså bra sociala medier och hemsidor och sånt som är väldigt uppdaterade och så är det ganska mycket sånt. Sen är det väl andra som kanske knappt har en hemsida som uppdateras, då kanske det är klart bra att säga kanske när Expressen eller någon annan ringer att det är klart, för då får de i alla fall ut nyheten. Annars kanske inte ens kommer ut på deras hemsida. Så. Men ja, nej, men inte lika medietränare, men inte. Det är ganska mycket, eller ganska sällan det är som, de svarar ju på det, man ställer frågor, de förstår att man behöver ställa frågorna sådär, så det är.
Vilket är det vanligaste svaret du har fått om man, alltså, vilken är mest typiska du får höra, om du ställer den direkta frågan liksom, om man är klar eller inte?
Nej, men det är ju alltid så här, ingenting, vad säger de, det är ingenting som är klart, jag har inte tagit någon, fattat något beslut, men jag kommer att fatta beslut snart eller något sånt där, vad brukar de säga, jag kommer inte ihåg riktigt, ja men något sånt. Och det kan ju ändå vara, då tycker jag ändå okej, okay, men jag gillar inte det här när det blir liksom totala, alltså lögner, när det bara, nej men det är jättefel, det är absolut inte klart, och sen är det några 5 timmar senare så är det klart och sådär, man liksom, då är det ju bättre att säga något sånt där, att det inte är bestämt med, liksom, jag har inte beslutat eller inga kommentarer eller något sånt där, bara, det är bara säsonet att bara dra, inte med jättestarka dementierna om det liksom, om det stämmer ändå, det känns bara onödigt tycker jag.
Vi ska avsluta med ett par frågor. Det här är ett segment som vi har haft med, ja, som sagt tidigare med spelare och så. Men det blir svårt i det här fallet. Men det är i alla fall 2 frågor där jag skulle vilja ha svar på från dig. Och det är, eller vi ska se. Ja, precis. Jo, i talande stund då, medan vi spelar in det här. Vem anser du vara den bästa spelaren i SSL? Och då menar jag såklart bägge serien då.
Ja, men Vera Kaupi givet svar på damsidan. Herrsidan. Inte lika tydligt där alltså, men den är svår alltså.
Då får du plocka fram någon, har du någon favoritspelare eller är det?
Nej, men det är faktiskt inte riktigt så där alltså. Jag ska inte säga att jag har någon favoritspelare, så han är väl hunden här. Lite härligt tillägg. Nej, vem är bäst? Just nu får jag kanske säga Galant efter den säsongen han hade ändå. Alltså. Det var så, nej, Vera Kaupi, Galant och Karlström får det bli.
Ja, 2 bekanta namn i de här sammanhangen.
Ja.
Vilka vinner SM-guld 2023?
Ja, men svintråkiga svar också. Thorengruppen och Falun.
Ja, det är såklart, man får svaren, alltså, frågar man något sånt här nu så får man ju de svaren.
Det är säkert de svaren du kommer fråga också, om du frågar det när säsongen börjar, tror jag att det kommer inte ändras, men ja, det känns lite tråkigt ändå. Man vill gärna att det ska ha något nytt som man kan liksom, det var roligare att kanske säga Kalmarsund och Faluns damer liksom.
Ja, men Faluns damer ser väl ändå ut att kunna vara på, alltså de har väl ett projekt, alltså det är inte så många som man, jag tycker man kan säga har ett projekt eller någonting, men de har väl ändå någon slags framåt anda, känns det som.
Ja, men kul, om Jenny Axelsson är en kanonvärdning i målet här nu, var ju tungt avbräck med Patricia Forsella som lämnar, det var ju ett riktigt oväntat avbräck, så alltså, vi får se lite vad de kan lasta in för nyförvärv.
Ja, just det. Ja, för när vi pratade med Johan Falström, och då lät det som att han nästan hade räknat in henne i truppen, även om det inte var klart.
Så kom, nej, det här. Nej, det hade man gjort.
Ja. Ja, ja. Men du, Anders, tack för att du har varit med. Klockan har närmat sig en bit över 10.
Jag vet inte om man orkar lyssna mer på mig nu heller.
Nej.
Skönt att folk får lite avbrott, och man dyker upp lite överallt i islag och i studiosändningar och sånt där. Skönt att få mig och juni och vila öronen lite.
Ja, folk bara, yes, nu är SM-finalen och nu slipper vi lyssna på eller se hans röst, och så bara, nej, fan, han dyker upp ändå.
Ja, men exakt, ja, men jag kände att jag behövde prata om mig lite här nu under maj här, man har inte pratat så mycket innebandy här, men.
Nej, jag förstår det, men det tackar jag såklart vi för. Jag hoppas att det har varit till glädje för lyssnare också. Ja, ni vet ju vart ni hittar oss, det är Spotify eller andra podcastspelare. Stort tack ska ni ha. Vi hörs igen nästa vecka.
I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.